Förföljelse mot de kristna i Nepal är dock ingenting unikt. Förföljelse mot de kristna har försiggått under kyrkohistoriens gång. Och man frågar sig, varför Gud är det så? Den predikoserie som jag har hållit på med, som kallas Guds plan genom tidsåldrarna, har ju haft till tema att Gud är suverän. Han är den högste konungen i universum. Och ändå så verkar det som om Nepals konung hade större makt än himmelens Gud. Varför är det så? Och det går tillbaka till det ursprungliga löfte om en förlossare som gavs redan i Edens lustgård. När Gud säger till de första människorna efter syndafallet i första Mosebok 3:15: och jag ska sätta fiendeskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd, ormens säd, och kvinnans säd. Fiendeskap mellan det som är av kvinnans säd och det som är av ormens säd. Fiendeskap mellan Guds barn och världens barn. Konflikten mellan ormens säd, Satan, världen, och det som identifierats med kvinnans säd, den har funnits där under hela historiens gång, allt ifrån Eden. Det började med det första brödramordet. Kain mördade Abel, som var bärare av den utlovade säden. Det fortsatte med att Sets barn så småningom beblandade sig med Kains barn, och syndafloden måste komma. Allt intensivare blev denna konflikt när det stod klart i historien vilka det var som i fysiskt hänseende var bärare av denna utlovade säd, som en gång i historien skulle sönderkrossa ormens huvud och göra slut på Satans makt. Allt ifrån barnamorden i Egypten på 1400-talet före Kristus, när farao plötsligt befallde att alla hebreiska gossebarn skulle kastas i Nilfloden, vilket skulle innebära att så småningom hela den hebreiska nationen skulle dö ut. Hela det släkte skulle utrotas som i sig var bärare av den utlovade säden som skulle sönderkrossa ormens huvud. Och så attackerna fortsatt genom historien, ända till ett sista förtvivlat försök av konung Herodes, när han lät döda alla gossebarn under 2 år i Betlehemsområdet, strax efter det han har fått höra rapporten om att en judakonung, Jesusbarnet, där hade fötts. Och djävulen stod många gånger efter den inkarnerade gudasonens liv. Man var beredd att störta honom ut för en klippbrant. Man var beredd att stena honom. I flera tillfällen ville man ta hans liv. Men ingen kunde komma vid honom med sin hand. För den tiden var inne då han själv la ned sitt liv. Och Satan med illvilliga människors hjälp fick honom till huvudskalleplatsen. Fick honom naglad vid ett kors, på den plats som kallas Golgata. Men det var där som ormens huvud blev krossad. Det var där som både synd och död blev besegrade. Det var där som djävulen avväpnade. Han gick på en nit, skulle man nästan kunna säga. Han ville ha Guds son död, ineffektiv, overksam. Men sonens död blev Satans besegrade. Kvinnans säd har triumferat. Och alla de som tillgodoräknar sig hans seger är fria ifrån Satans våld. Fria, fria. Satan är avväpnad. Hans vapen var synden och döden, med vilka han höll människosläktet i ett hårt grepp. Och alla människor är slavar under synd och död. Förmår inte ändra sin syndiga natur. Förmår inte undkomma dödens lag. Och så plötsligt ett tomt kors. Seger över synd. En tom grav. Seger över död. Och så det som tror på detta blir fria ifrån sin syndaskuld och fria ifrån en evig förkastelse. Och Satan hatar Guds barns frihet. Han var ju den som höll oss slavar förut. Men nu får han se ett folk som lovsjunger Gud för friheten ifrån synden och döden. Det innebär dock inte att Guds folk i tiden är fria ifrån djävulens attacker. Vi är just föremål för hans ständiga irritation. Ty han vet att hans dom är fast. Och han vet att hans tid är kort. Och han hatar Guds barns frihet. Och Jesus sa: förundra er inte om världen hatar er. Johannes 15 kapitel. Kom ihåg att världen först har hatat mig. Vore ni av världen, så älskade ju världen vad henne tillhörde. Men eftersom ni inte är av världen utan av mig har blivit utvalda och tagna ut ur världen, därför hatar världen er. Det är alltså någonting som Jesus menade vi inte skulle förvånas över, utan räknas som någonting normalt. Ja, han sa till och med: ve er om alla människor talar väl om er. Och Paulus ansåg det inget konstigt att han satt i fängelse större delen av sin verksamhetstid. Han visste att han ändå var fri. Satan hatar Guds vittnens frihet, men han tror att han kan göra den om inte genom att sätta den i jordiska fängelse. Det är fåfängt. Guds barn kan inte fängslas med jordiska bojor. De äger en frihet med vilken ingen jordisk makt har någon makt. Sen må de förfölja Guds barn hur mycket som helst, vi kan aldrig ta ifrån dem den frihet som kvinnan säd genom segern på korset har vunnit åt dem. Och Petrus sa: förundra er inte över den luftringsteln som är tänd bland er och som ni måste genomgå. Det är inget konstigt med det. Och Hebreerbrevet beskriver trons hjältar i det 11:e kapitlet. Men trons hjältar är inte bara det som överkom och övervann och besegrade och hade framgång. Trons hjältar sägs också i den 36:e versen vara sådana som underkastade sig begaderi och gisselslag, därtill och bojor och fängelse. De blev stenade, marterade, söndersågade, dödade med svärd. De gick omkring höljda i fårskinn och gethudar, nödställda, misshandlade, plågade, dessa människor som världen icke var värdig att visa. De irrade omkring i öknar och bergsträster och levde i hålor och djup jordtyg. Och man undrar sig: vilken konung har vi? En konung utan makt, montrot. Det måste väl vara så. Och så öppnar de sin mun och bekänner: vi har till vår konung himmelens och jordens skapare, universums herre. Men planeten jorden är tydligen inte värdig att hysa Guds barn. Det är för att jorden är i den ondes våld, och han är högeligen irriterad över Guds barns frihet här i tiden, för han vill ha makt över jorden. Och varje gång han hör en lovsång stiga upp ur ett människohjärta för vunnen frihet, så fylls hans väsen av vrede. Men han som är i er är större än den som är i världen. Gud var det då. Förföljelse av kristna pågått under hela kyrkohistorien. Och under vårt århundrade, mina vänner, så tror jag vi har rätt att säga att dessa förföljelser sker i större omfattning än någon gång tidigare under historien. Att vårt århundrade känner fler martyrer än något annat århundrade. Även om de har dött i tysthet, långt borta ifrån världspressens ögon. Och en oomvänd mänsklighet ska vara beredd att följa Satan i hans upproriska sinnelag mot Gud. Det ska ske en tilltagande intensitet i förföljelserna av Guds barn på planeten Gud. Pågår redan. Allt sedan Eden. Det var där som Guds suveränitet började att ifrågasättas. Det var där som människan skapat i Guds avbild för att vara hans representant på jorden och råda över den samma enligt Guds vilja. Det var där som det troligt började. Vi vill gå vår egen väg. Och människan förfelade sin kallelse, och hennes förstånd blev förmörkat. Hon kastade Guds ritningar bakom sin rygg, de ritningar som med vilkes hjälp hon skulle kunna bygga en rättfärdig och god värld. Hon valde att gå sin egen väg. Hon började älska sig själv istället för Gud. Det skapade framför skaparen. Hennes viljeliv blev Guds frånvänt. Hennes förstånd förmörkat. Och idag är det inte människan i egenskap av Guds avbild som regerar på jorden, utan den människan i egenskap av syndens slav, och människan i egenskap av Satans slav. När hon trodde att hennes lycka bestod i att hon frigjorde sig från Gud, så blev hon en eländig slav istället. Under sina egna begärelser. En slav under en materialistisk livsfilosofi. En slav under luftens härskare, som man kallar Satan. Guds representant på jorden har gjort uppror emot honom som gav henne uppdraget. Hon är i den ondes val. Men Gud har sagt, jag är fortfarande kod, även om det just nu inte syns i denna väg. Jag är fortfarande på tron. Jag ska upprätta åt mig ett släkte på planeten jorden som villigt kommer att underordna sig mig och min auktoritet och ivrigt fråga efter min vilja. För jag ska friköpa den ifrån syndens och dödens makt. Jag ska friköpa den ifrån den ondes våld och göra den fria att leva under en helt ny ordning. Och frigörelsen skulle bli möjlig genom att Gud själv stiger in i historien och blir så som en av oss, och i egenskap av människa, av kvinna född, en kvinnans säd, krossar ormens huvud så att han inte längre har någon makt över den som identifierar sig med mannen på det mittersta korset. Gud skulle visa sig vara obestridlig konung i det folk som bekände sig till honom, och det folket finns än idag. Om också förföljelserna har ökat och kommer att öka, så tycks det som också församlingen ökar och breder ut sig, och allt fler säger, Gud, ske din vilja med mitt liv. Det får kosta 1-6 års fängelse. Ske din vilja med mitt liv. Människor som inte längre är bundna eller hämmade av en materialistisk livsfilosofi och livsstil, utan erkänner att Gud är den enda rättmätige konungen. Han har rätt i mitt liv. Han har rätt i allt vad jag äger. Frigjorda ifrån begäret att hålla i. Att hålla i. Församlingen är Guds folk i tiden, som lever i denna frihet. Eller borde leva i den friheten. Frigjorda ifrån det som hör jorden och världen till. Därför att vi inte är av världen. Friköpta, fritagna ut ur världen. För att vara honom till behag, som är universums konung. Så mitt i en ond och fallen värld, så finns en levande demonstration inför andevärlden, säger Efesierbrevet 3:10, om Guds mångfaldiga vishet, om Guds nåd. Egentligen så är temat för Guds plan genom tidsåldrarna ett enda ord, nåd, 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 nåd. Tragedin i Edens lustgård skulle inte kunna kväva Guds plan. Den var redan klar i evigheternas evigheter tillbaka. Men den skulle vara smärtsamt kännbar i människosläktets historia. Och som vi har nämnt, redan öster om Eden sker det första brödramordet. Och så tilltar ondskan i intensitet. Men Gud har lovat att kvinnans säd skulle göra slut på ondskans makt. Och så följer Bibeln upp den säden i historien. Och så har vi följt den sädens historia nu under ett flertal månader. Från Adam och Eva, Seth, Noah, Sem, Abraham. Som lovas att från hans säd ska komma en i vilken alla släkter på jorden ska välsignas. Det håller på att ske nu. Det håller på att ske nu. Och ormen vredgas. Draken vredgas. Och det står i Uppenbarelseboken 12 att han förföljer det som bekänner sig till kvinnans säd. Och att han är vred, för att han vet att hans tid är kort. Isak får samma löften. Och Jakob, när han ligger där efter att ha flytt från sin bror i den mörka natten med en sten till huvudgärd. Jakob, i din säd ska alla släkter på jorden vara välsignade. Jakob är alltså bäraren av den utlovade säden vidare i historien. Men Jakob hade börjat i egen kraft, och det går aldrig. Och Gud måste lära honom att bli beroende av Gud. Så när Jakob i det 32 kapitlet i första Mosebok återvänder för att möta Esau igen, så så har han en kamp att utkämpa med Gud. Det står att i natten kämpade han med en ängel. Och ängeln sa: släpp mig. När jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Och ängeln ger Jakob ett slag i höften, så att Jakob sedan den dagen går haltande fram. Men han får också byta namn. Han får heta Israel, som betyder Guds kämpe, till du har kämpat med Gud och människor och vunnit seger. Och han välsignade Jakob. Och Jakob kom haltande in i lägret fram på morgontimmarna. Och jag tror han fick fortsätta att halta genom livet. Men det var ingenting negativt i det. Det var något nödvändigt för att Jakob skulle lära sig att varenda steg jag tar är av nåd. Och jag är beroende av Gud. Förut litade jag på min egen list, och det blev mig till fördärv. Nu måste jag hädanefter lita på Gud. Och Gud kan endast handla genom människor som har gjort sig beroende av Gud. Och Jakob fick det som en fysisk påminnelse om att han var beroende av Gud. Kanske att ibland vissa sjukdomar och svagheter kan leda till det goda, att vi gör oss mer beroende av Gud. I så fall har det en välsignelse med sig. Guds plan var nu att av Jakobs familj göra ett folk. Men det började bli problem i Kanans land. En av Jakobs döttrar gifte sig med en av landets invånare, för vilket Gud allvarligt hade varnat. För det skulle kunna innebära att falsk religion kom in i det folk som Gud uppkallat efter sitt namn. Och det skulle kunna innebära att den utlovade säden blev korrumperad och skulle kunna försvinna bort i historien. Så det var enligt med Guds plan att Josef såldes ner till Egypten, om också på ett svekfullt sätt. Men Josef själv förstår det när några år senare hans bröder kommer ner och han så småningom avslöjar sig för dem. Och de gråtande kastar sig i varandras armar och fulla med skuld, bröderna förtvivlar inför Moses fötter. Så säger han i det 44 kapitlet i första Mosebok att de inte ska vara bedrövade. Till Gud har sänt mig hit före er. Det är 45 kapitlet, 5 versen. För att bevara människors liv har Gud sänt mig hit före er. Det var på grund av Guds godhet, och Gud vände någonting ont till någonting gott för miljoner människor. Och Josef blev en brödadministratör i Egypten. Josef var inte bärare av den utlovade säden, men han sändes till Egypten för att bli den utlovade sädens bevarare. Rädda undan hungersnöd. Föra familjen Jakob ner till Egypten, där de skulle kunna växa till ett homogent folk utan att bli beblandade med andra folk och andra folks religioner. Och så skedde också. Familjen Jakob kommer ner till Egypten, blir omhändertagna av Josef, får bo i ett bördigt distrikt utav landet och växer upp under 400 år till ett ganska stort folk. Ett folk nu på över 2 miljoner människor. Det blir så hotfullt stort att farao så småningom blir orolig när han betänker detta folks potentiella makt. Innan Josef dör så vittnar han om sin tro i det han säger: begrav mig inte i Egypten. Balsamera mig och för mig upp till Kanans land den dag när Guds tid är inne att folket ska få draga in i det landet. Första Mosebok 50 kapitel och 24 vers. Jag dör, säger Josef, men Gud ska förvisso se till er och föra er upp ifrån detta land till det land som han med ed har lovat Abraham, Isak och Jakob. Och när Gud ser till er, för då mina ben härifrån. Och 350 år senare ungefär så tågar Israels barn ut ur Egypten bärande på Josefs balsamerade kropp. Han dog i tro. Han fick själv inte se löftena fullbordade, men de blev fullbordade i Guds tid. Och innan Jakob dog, den gamle patriarken Jakob, den tredje från Abraham, så har han profetiska utsagor att uttala om var och en av sina söner. Och du finner hans dödsbädds välsignelse i det 49 kapitlet i första Mosebok. Och här finner vi också hemligheten till hur den utlovade säden nu skulle bäras vidare i historien. Ruben var ju den äldste Men Ruben går förbi likaså när det gäller den välsignelsen att få bära löftena vidare om den utlovade säden. Ruben hade begått incest. Kanske det var orsaken. Inte heller Simon och Levi får förtroendet. Det hade begått våldsdåd i Kanans land. Men när vi kommer till den 8:e versen så läser vi: dig, Juda, dig skola dina bröder prisa. För dig skola dina faders söner buga sig. Ett ungt lejon är Juda. Vers 10. Spiran skall inte vika ifrån Juda, icke härskar staven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo, eller bättre översatt, till dess Silo kommer och folken bliva Silo, honom över hörsamma. Jag ska snart förklara. Det är tydligt att Juda här ska bli ärad av sina bröder, ska bli för någonting mer än de andra 11 sönerna och deras stammar. Det ska komma någon av Judas stam som ska bli störst i Israel. Det ska komma en konungslig gestalt ur Judas stam. Lejongestalten är ju konungssymbolen. Med makt och kraft ska en person stå fram i Judas släkte. Spiran, symbolen för konungslig makt. En lång stav höll ofta konungarna i sin hand när de talade i offentliga sammanhang och samlingar med auktoritet. Så fanns spiran där, symbolen för makt och auktoritet. Och den skulle inte vika bort ifrån Judas stam förrän Silo kom. Och Silo betyder en messians gestalt. Auktoriteten i Judas ska få sitt klimax när Silo kommer och bringar folken under sin lydnad. Silo betyder frid, vila egentligen. Den vila, den person som bringar vila, den person som kommer att föra in vila i historien. Och det ska tydligen inte ske förrän han kommer. Den person som kännetecknas av vila och frid. Det är en messiansk titel. Ur Judas ska en gång komma en konung som ska regera över världen och skaffa frid och vila på jorden. En fridsförste som ska bereda frid och vila för folken ska komma ur Judas stam, säger Jakob på 1800-talet före Kristus. Och det verkar som att Satan är med och lyssnar på dessa löften. För attackerna emot denna utlovade säd blir allt intensivare och hot om utrotning gång på gång. Och när detta folk har växt sig starkt i Egypten och på 1400-talet blivit så stort att farao, en ny farao naturligtvis, som inte kände till Josef som det står, blir så hotad av detta folks storhet att han beslutar att förgöra det. Låt kasta dem i Nilfloden. Ormens attack. Men Gud jäckar ormens försök. Ur själva Nilfloden, ur själva dödsinstrumentet i det här fallet, där kallar Gud ut sin förlossare. Nilfloden blir istället för att bli dödsstället, så blir det stället för det medel som bringar Israels befriare. Ett litet barn gråter i vassen. Jag tycker det är så gripande att tänka sig att barngråt just här får vara en viktig länk i frälsens historia. Det finns väl knappast någon vekare, någon svagare, någon mindre att räkna med än ett barns gråt. Men inte som människor ser, har Gud sagt. Och Gud för ofta sina förunderliga vägar långt bakom världsscenens stora scener. Ett barn gråter i Nilfloden vass. Var det ett som höll på att drunkna? Ja, det skulle kunna varit det, för det var vanligt dessa dagar. Men barnets gråt sammanfaller med prinsessans badtimme nere vid Nilfloden. Och vilken kvinna skulle inte röras av ett barns gråt? Så räddas Mose ur vatten. Nilen skulle bli ett instrument för Satans utrotande av Guds folk och av den säd som skulle bringa Messias in i historien. Istället blev Nilfloden det instrument som bringar en befriare för Guds folk. Korset var inte Satans seger, Möjligen trodde han det. Bara jag kan få honom till korset. Men istället blir korset medlet till Satans nederlag och Guds folk befrielse. Ett gråtande barn blir ett led i Guds frälsningsplan, och det skulle inte bli sista gången. Vad fann hedarna för tecken på att en frälsare var född in i världen? När de kom till stallet så fann de ett gråtande barn. Var det någonting att räkna med det? Det var så Guds plan var. Och framför Röda havet stod plötsligt detta folk en dag. Med ett bergspass i norr och ett bergspass i söder. Och faraos här rör upp sanden ut i öknen när de kommer för att attackera de flyende hebreerna. Vad de utlämnade nu. Utrotning för handen. Och så öppnar sig havet. Och Guds befrielse. Och de tågar rakt igenom, och så lyftes lovsången fram på östra sidan av Röda havet. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Gud var det lov. Och dagligen under den långa ökenvandringen så var gudomliga under nödvändiga för detta slavfolks överlevande. Men bland ett slavfolk ute i öknen förbereder Gud ett folk som ska bära fram Messias i historien. Förbereder Gud ett folk som ska bära fram den utlovade säden. Bland detta folk finns de fysiska bärarna som en gång ska bära fram Messias som ska krossa ormens huvud. Och hela ökenvandringen är en enda lång lektion om Guds frälsningsplan. Tabernaklet byggs, prästtjänsten institueras, offertjänsten institueras, och allt talar tydliga konturer om hur det ska ske när Messias en gång kommer in för att besegra syndens makt. Och detta folkliga som bär på en predikan i hela sitt sätt att leva som nation, både i sitt religiösa, moraliska och sociala liv. När det kommer upp emot Kanans land, nu har snart 40 år lagts till ända, så blir konungen i Moab orolig när han ser detta slavfolk komma, för han har hört ryktena om de väldiga gärningarna som deras Gud hade gjort med den. Och han vill förvägra dem att gå genom landet. Och för att bli av med dem kallar han på profeten Biliam, för att han ska komma och förbanna det här folket. Men Biliam säger: jag kan endast säga vad Gud säger. Och i fjärde Moseboks 24 kapitel så läser vi om Biliams välsignande av detta folk. Och bland annat har han något mycket intressant att säga som har med vårt tema att göra. I det 24 kapitlet och den 17 versen. Vi kan börja vers 16. Så säger han som hör Guds tal och har Guds kunskap och har kunskap från den högste, han som skådar syner från den allsmäktige, vilket alltså jag, Biliam, gör, menar han. Jag ser honom, säger han, men inte i denna tid. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob och en spira höjer sig ur Israel. En märklig syn av en profet ut i öknen när han ser detta slavfolk komma gående. Ur detta folk ska höja sig en stjärna. Och stjärnan var ju symbolen för imperisk storhet och majestät. En av orsakerna till att den än idag finns på så många nationella emblem. Och det kan förklara uppfattningen som fanns i antikens värld att en stor konungs födelse kungjordes av att en ny stjärna framträdde på stjärnhimmel. En ny makthavare var född. Den uppstigande stjärnan representerar alltså framträdandet av en härlig konung. En härlig konung. Inte i den här tiden, säger Biliam 1400 år före Kristus, men jag ser honom i fjärran. Och kanske även här en profetisk utsaga om Betlehemsstjärnan som skulle förebåda hans födelse. Och han ska bliva Israels fiender övermäktiga. Judas stam är den stam som är den ledande stammen under hela ökenvandringen. Det är den stam som lägrar sig öster om tabernaklet. Det är den stam som bryter upp först och går i spetsen när Guds folk vandrar genom öknen. Det är den stam som har ledarinitiativet när man senare intar Kanans land. Men så kommer domartidens tragiska epok. Och vi läser i domarbokens andra kapitel om hur man vandrade i umgängelse med Gud så länge Josua levde. Och så länge de äldste levde, de av Josuas generation som hade varit med och sett Guds under ut i öknen. Men när Josua dog och när de äldste samlades till sina fäder, då avföll Israels barn till avgudadyrkan och följde efter balerna och tillbad astarterna, vilket var kananéernas avgudar. Då släppte Gud sin bevakande hand, drog den bort ifrån Israel, och plötsligt var fienderna där och naggade Guds folk i kanterna, varpå Guds folk ropade: hjälp Gud, hjälp! Och Gud hjälpte. Gud sände domare eller frälsare som frälste dem ur fiendens hand. Men domaren hade inte mer än hunnit dö, som vi läser i andra kapitlets 18:e vers, 19:e vers, förrän man vände tillbaka och tog sig till var fördärvligt var, ännu mer än deras fäder, och kom i fiendernas hand än en gång, ropade på hjälp än en gång, och Gud var nådig än en gång, och sände en domare, en hjälpare som befriade. Men så fort domaren hade dött så var man tillbaka igen i eländet. Och så fortsatte den onda cirkeln genom hela domartiden, ett par tre århundraden. Och den tilltog innan i intensitet varje gång den upprepades. Och Guds folk kom allt längre och längre bort ifrån Guds syften. Så när domarboken slutar så skriver dess författare en kommentar över denna tid och säger att på den tiden fanns ingen konung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Jag har rätt att leva mitt liv. Du har ingen rätt att säga vad som är rätt och fel för mig. Var och en gick sin egen väg. Och där rådde någon slags, med ett fint ord, demokratisk etik, som vi håller på att föra in i vårt land och hunnit ganska långt med. Var och en bestämmer för sig själv vad som är rätt och fel. Människan själv är upphöjd till högsta auktoritet i moraliska frågor. Det finns ingen auktoritet utanför människan själv. Den filosofin är grundläggande tydligen i vårt samhälle. Och det leder till en moralupplösning. Var och en gjorde vad honom behagade. Och Gud lämnade man på båten. Hur går det nu med Guds löften då? När en hel nation, just den nation som Gud hade satsat på, så att säga, den nation som var bärare av den utlovade säden, du, titta, de har vänt dig i ryggen. Du har inte värst stor makt med dem, inte. Och så kommer den underbara Ruts boken in i sammanhanget. Direkt utifrån slagfältet, ut på en grön äng. In i en vardagsmiljö, i en liten by, i Judas stamområde. Och för första gången så fokuseras Guds frälsningsplan till staden Betlehem i Judeen. Och idag är den staden känd över hela världen. Den har inte blivit mycket större sedan dessa dagar. Men där fanns några enkla människor som framhärdade i att tro på Gud. Men det verkar som att Gud nästan får gå utomlands för att få tag i en kvinna som är villig att underordna sig Gud och tro på hans löften och söka honom helhjärtat. Och moabitiskan Rut kommer in i Guds frälsningsplan, lika som en liten förebild på att hedningarna ska också komma in under det nya förbundets välsignelser. När säden föds in i historien så ska det omfamna en hel jord. Alla släkter på jorden ska välsigna sig i din säd Abraham, i din säd Isak, i din säd Jakob, i din säd Juda. En konung ska han vara när han kommer, den väldige frälsare. Och så kommer Rut till Betlehem full av beslutsamhet och målmedvetenhet och trohet att tjäna denne Gud, att lära känna denne Gud.
Det börjar med axplockning ute på en äng utanför Betlehem. En ganska simpel syssla, men det var änkornas lott på den tiden. Men det hände sig så att hon kom till den åker som tillhörde Boas. 1100 år senare skriver Lukas, och det hände sig så att från kejsar Augustus utgick en kungörelse att hela världen skulle skattskrivas. Och så fokuseras frälsningshistorien till Betlehems ängarna igen. Det var ingen slump naturligtvis att Rut leddes just ut till den äng som tillhörde Boas av Juda stam och släkt. Och du kan själv läsa den romantiska berättelsen om hur Rut och Boas så småningom förenas. Och Gud upphöjer axplockerska till att bli en stammoder till Jesus Kristus. Troven i det lilla sätts som till en stammoder för den säd som en gång ska föras in i historien för att sönderkrossa ormens huvud. Det skedde inte på världsscenens främsta scen, utan ganska långt bakom ridån förresten, i en liten stad som heter Betlehem. Brödhus betyder det. Och ifrån brödhus skulle han komma en gång som skulle kalla sig: jag är livets bröd. Jag älskar Rut. Hon är ett föredöme för mig. Hennes beslutsamhet, hennes trohet har gett henne en viktig plats i frälsningshistorien och visat för oss att om vi är trogna i vår vardagsgärning, i vårt lilla liv som vi framlever under några korta år här på jorden i Göteborg eller vad det nu är, spelar ingen roll. Gud har en förmåga att göra våra liv till någonting av världshistorisk betydelse. Vem aktade på Rut? Men hon kom för att söka beskydd under den allsmäktiges vingar. Och Boas blev hennes bördeman. Och så föds Obed. Och så föds Isaias. Och så knackade på Isaias dörr i Betlehem. Och så står profeten Samuel, denna oljehornet. Guds frälsningsplan går vidare i historien. 7 vackra söner träder fram. Men Gud säger: se inte på deras högväxta gestalt och deras vackra utseende. Jag har förkastat den, för det är inte som en människa ser. En människa ser på det som är för ögonen, men Gud ser till hjärtat. Och Gud hade fäst ögonen på en liten pojke som satt och spelade harpa ute på Betlehems ängarna, där hans farfars mor en gång hade gått och plockat ax. Där satt han och diktade och sjöng lovsånger till Gud. Har du ingen annan son, säger Samuel nästan förtvivlad när 7 har trätt fram. Ja, av den yngste förstås, David. Var är han? Ja, han är ute på Betlehemsängarna och vaktar får. Kalla hem honom! Och så kallas David hem ifrån Betlehemsängarna. Och han smörjes till konung och hede över ett helt folk. Och han blir Gamla testamentets kanske främsta förebild till konungen som skulle träda fram ur Judastam och av Davids släkt en gång. Ty med David sluter Gud ett förbund och lovar David att på din tron, David, skall en gång sitta en som skall regera för evigt, och folken skall bliva honom hörsamma. Psalm 89 skrivs med anledning utav detta förbunds ingående, och vi får sluta med att påminna oss bara om några av de verserna. Psalm 89 i den 4:e och 5:e versen: jag har slutit ett förbund med min utvalde, med ed har jag lovat min tjänare David, jag skall befästa din säd för evig tid. Och jag ska bygga din tron från släkte till släkte. Och vers 28. Ja, jag ska göra honom till den förstfödde, till den högste bland konungarna på jorden. Jag ska bevara min nåd åt honom evinnerligen, och mitt förbund med honom skall förbliva fast. Jag ska låta hans säd bestå till evig tid, hans tron så länge himmelen varar. Och idag finns det bara en enda jude som med sitt släktregister kan göra anspråk på tronen i Israel. Han är av Davids släkt. Han är av Judas stam. Han heter Jesus Kristus. Han föddes 1000 år senare i ett simpelt litet stall som tydligen vette ut emot Betlehems ängarna. De ängar som Gud hade fattat som kärlek till när det gällde att föra in kvinnans säd i historien. Det var där som de stora scenerna utspelades. dolda för världens ögon. Men så har Gud handlat i historien, och så är Guds plan fortfarande i stor historia. Man må hönsa med det som bekänner sig till kvinnans säd som krossat ormens huvud. På planeten jorden består fientligheten emot den säden, och konflikten är fortfarande i stånd så länge djävulen har tillåtelse av himmelens Gud att rasera på planeten jorden. Men han vet själv att hans tid är kort. Han vet själv att han är besegrad. Han vet själv att det folk som sjunger lovsång aldrig kan beröva sin frihet. De behåller den till de står på blodets grund, och ingenting kan rycka dem. Gud vare lov. Du är väl med på den vägen? Du är väl med ibland det folket som har en framtid? Denna världens första är dömd, säger Jesus, och i mig finns ingenting som honom tillhör. Vem tillhör du? Denna världens första, eller han som vann seger på korset? Du inbjuds inte till en dans på rosor, min vän. Du inbjuds till möjligheten av en svår konflikt med den första som regerar i denna mörka värld. Men ändå, du inbjuds till en slutgiltig seger. Och du ska få vara med och sjunga lovsången till Gud och Lammet, som har köpt sig ett släkte, ett folk från alla folkslag och stammar och tungomål. Alla släkter på jorden ska väl signa sig i hans namn, i hans säd. Amen. Ja, Gud. Herre, jag ber dig särskilt för den som just nu står utanför detta underbara förbund. Du har handlat i historien. Du har klart förklarat att din plan har varit att övervinna ondskan. Och vi har behov av din frälsning, och vi ska undslippa den dom som en gång ska övergå världen. Domen över det onda. Domen över försten, över ondskans härsmakt. Gud, giv att någon människa flyr till dig idag. Giv, Herre, att de lämnar sitt liv i dina händer och gör sig till god och räknar sig segern som har vunnit sin gång på det mittersta korset. Segen när kvinnans säd krossade ormens huvud. Herre, välsigna den som söker dig just nu. I Jesu namn. Amen.